Podplay.
Okej, då sätter vi igång med avsnitt 359 av Mord mot mord.
Ja, jävlar.
Ett av de sista. Undrar hur långt vi kommer hinna. Det är matte vi ska göra, men inte just nu.
Jag har räknat ut att jag tror att det typ är 12 veckor kvar.
Så 359. Vi kommer avsluta på något så jävla
Det känns inte så klart.
Tillfredsställande typ.
Ja. Men så får det bara bli.
Det får bara, ja, verkligen. Annars är det som att du vet att man börjar liksom räkna och så måste man, alltså att det kommer bli som en tvångstanke att vi måste avsluta på rätt ställe. Och
exakt.
Kommer vi bara få fortsätta i all evighet.
Precis.
Det kommer bli svårt. Det är ju en tid av sista nu för den här podden. Den här veckan släpper vi ju det sista Patreon-fallet.
Ja.
Eller hur?
Stämmer.
Vi kommer avsluta Patreon-podden lite tidigare än vad vi avslutar stora podden. Jag kommer göra så att jag samlar alla våra Patreon-fall från den här tiden. Jag tror att det är typ, det är ändå ett gäng, undrar om det är 10 stycken eller någonting. Jag kommer lägga dem som en samling på patreon.com/mordmotmord. Så om man vill, om man känner att man börjar så här, vad tråkigt kommer bli när jag inte får nya avsnitt av Mord mot mord, då kan man gå in på Patreon och köpa för en peng, köpa bara de fallen.
Exakt, liksom. Jättebra.
Det är fan ett gäng goda fall. Jag har den här veckan berättat om ett dubbelmord på en båt i Stockholm. Lite piratigt får man lov att säga. Brutalt och jätteobagligt. Så att patreon.com/mordmotmord, där kan man köpa, gå in i butiken och betala för extra fallen. I helgen som kommer på lördag har jag och Anna vår absolut sista konferens.
Ja, så sorgligt.
Ja, jättesorgligt. Också med tanke på att vi bara har haft upp två.
Faktiskt.
Eller en.
Vi har väl bara haft en.
Vi har bara haft en, okej. Okay. Men nu är det dags för den sista. Och då kommer vi bestämma alla fall som vi ska göra under livepoddarna.
Det ska bli väldigt kul.
Det kommer bli skitkul. Mm. Det innebär också att om man vill önska fall till livepoddarna så är det den här veckan man måste köpa sin biljett och mejla oss och säga vad man skulle vilja höra för fall i livepoddarna.
Exakt.
Så att säg att du ska gå i, du bor i Växjö eller around.
Mm.
Exakt. Stor, vad heter det?
Upptagningsområde.
Så liksom stor Stockholm, stor Växjö och vill gå där, då är det den här veckan du går in på mordmotmord.se, köper biljett till just din stad och sen skickar du ett litet mail till oss, skriver vart du ska gå och vilket fall just du skulle vilja höra live. Det här är liksom sista chansen att påverka.
Exakt, så gör
så
det.
Skynda, och det behöver ni göra alltså, senast fredag, för sen bestämmer vi allting, sen är det slut. Så skynda er på mordmotmord.se, köp biljett där, önska era fall.
Ja.
Har du, hur mår du?
Ja, men jag är ganska svag idag.
Gud, jag kände typ att det är så här, att det var som att jag var liksom för på.
Och jag var för av.
Av. Men det innebär att tillsammans så
blir det
är
just
vi ju,
right.
Alltså det, men är inte vi ändå lite ying och yang?
Jo, Karin, det är vi verkligen. You're the salt to my pepper.
You're the salt to my tequila.
Ja.
Så att jag kommer liksom bygga upp din energi. Du kan lita på mig. Lägg ditt huvud på min energis barm, höll jag på att säga.
Tack.
Jag bytte nu till kudde.
Jag gillar barm mer. Så att gärna.
Ja, gud vad härligt. Men du,
och så tar vi den här resan ihop.
Nu gör vi det. Nu gör vi det.
Ja.
Vad ska vi säga, det är 12:e eller whatever, sista avsnittet av Mord mot mord. Det börjar nu. Okej, Anna.
Okej, Karin.
Jag kommer bara hoppa rakt in.
Ja.
Är du med?
Ja.
Mike Bukhari föddes 1999 i USA, bodde ett litet kort tag med sina föräldrar i Pakistan och sen så flyttade de permanent till Storbritannien, närmare bestämt till Stoke-on-Trent. Där fick hennes mamma Anzreen och pappa Raza Ali ett barn till, det var en pojke. Maek hade en bra uppväxt, det gick bra för henne i skolan, hon var omtyckt, smart, driven och efter grundskolan så började hon plugga fashion på Manchester Metropolitan University. Ah, the fashion of Manchester. Och som så många andra unga och i vissa fall gamla så drömde Maek om ett liv i kändiskapets tecken. Och som så många andra tog hon till sociala medier för att nå sina mål. Maek kallar sig för May på TikTok, Instagram och YouTube. Och det är då, det blir TikTok som blir hennes huvudsakliga plattform. Där publicerar hon ganska så sedvanligt, du vet, random influencer eller wannabe influencer liksom innehåll. Alltså, hon dansade, hon gjorde sminktutorials, hon visade saker hon köpt, hon mimade till olika soundbites och visade upp typ ett flashigt liv. Sådär, skap, sant eller osant. Verkligen så här. Ja, 1A-influencer, om du fattar.
Ja.
Hon gjorde också en annan sak som det känns som att det blir allt vanligare och också har varit en stor liksom, trend under en längre tid. Och det är att använda sin familj som för content, liksom. Och typ vara så här, du vet så här är min tokiga pappa. Eller i det här fallet också, här är min snygga mamma. Också väldigt vanlig trope. Hon har liksom, du vet, hon lägger upp någon så här när hon och hennes mamma gör en TikTok dans tillsammans och så kallar hon dem och säger hon så här att de har an elite relationship. Och så är det typ så här hot mom alert typ.
Okej.
Okay. Du vet hur det funkar. Men vissa människor älskar ju att säga att deras föräldrar är snygga typ.
Vilket är
jag vet, det är weird. Verkligen. Men också att väldigt många älskar att säga att deras föräldrar var snygga förr. Alltså när det är såna gamla, att folk älskar att lägga upp gamla bilder. Ja. Det är ju verkligen en millennial trope dock. Mm. Att man publicerar en sån gammal sexy bild på sin pappa på första typ. Det är ju speciellt, det får vi lov att säga. Och grejen är att det går väldigt bra för Maek. Alltså hon börjar samla på sig följare. Hennes TikTok-konto börjar krypa mot 100 000 följare.
Oj!
Och hon närmar sig då samtidigt något slags kändisliv, vilket är som sagt verkligen hennes dröm. Hon hoppar av skolan och börjar fokusera helt och hållet på det här. Hon börjar få, du vet, saker hemskickade. Hon börjar få göra, hon gör samarbeten med olika företag. Och så blir hon också bjuden på events och fester. Och med sig på de här festerna börjar hon allt oftare ha sin mamma, Anshreen. Så Anshreen Bakari föddes i slutet av 70-talet i Pakistan, men när hon bara var bebis så flyttade hennes familj till Storbritannien, så hon växer upp i England. Hon har nog levt ett lite så här kontrollerat liv, kan man säga. Alltså hon har nog inte tagit alla beslut för sig själv.
Nej.
Du vet, hon ville bli flygvärdinna som ung, men hennes familj hindrade henne från att utbilda sig efter grundskolan. Hon har då gift sig med Raza Ali och då var hon nog typ i tidiga 20, verkar det som. Mm. Hon har fått barn och vad jag kunnat läsa mig till så hade hon inget arbete utan tog hand om familjen. Hon beskriver sig själv som en hemmafru, helt enkelt.
Mm.
Men nu, det här är typ 2019 när hennes dotter då börjar få uppmärksamhet på sociala medier och hon också blir då typ av en karaktär på hennes dotters sociala medier, så börjar de då gå ut tillsammans på fester och events och då är det lite som att hon så här, alltså hon får ett parallellliv, typ ett nytt liv. Kanske ett liv så här, alltså jag antar att det beskrivs som att hon är där som Maheks förkläde typ. Men det är verkligen som att de, alltså de, den här mamman och den här dottern är ute och festat tillsammans. Typ.
Ja.
Och hon lever liksom någon slags dubbelliv där hon är så här en 40 plus hemmafru på hemmaplan. Och så är hon ute och festar med Maek och hennes så 20-åriga kompisar. Typ, över, alltså de åker runt i typ hela England, blir hon bjuden på olika saker. Och det här nya livet blir som en, alltså det uppfyller båda de här två, kan man väl säga.
Yeah.
Men så händer ju pandemin och det är då slutfestat på ett par år. Och under lockdown, som ju var väldigt sträng i Storbritannien, växer Maeks följarskara allt mer. Vilket känns som att det var, alltså att det nog var lite så. Att folk, man hade ganska gott om tid och typ sociala medier blev en ännu viktigare kanal för att finnas, se, typ. Ja, exakt, och att typ se andra människor på något sätt typ. Så hon har över 120 000 följare i slutet av pandemin och tjänar då en hel del pengar på det här. Sen när samhället öppnar upp igen plockar mamma-dotter-duon upp det de gjorde innan pandemin. Alltså de är ute jättemycket, reser runt i Storbritannien på olika events och de lever liksom ett kul, festigt liv utanför familjen. Och det är ju lite speciellt ju att den här mamman är ute och festar med 20-åringar. Mm. Det verkar väl lite grann som att hon kanske försöker ta igen för ett liv som hon inte hade. Nej, i sin exakt. Egen ungdom, om du fattar. Mm. Så hon, alltså hon beskriver det själv som att hon typ lever ett dubbelliv liksom. Hon har två separata liv och jag tror att hon tycker att det är toppen. Och typ det kan man ju förstå. Mm. På något sätt. Alltså, hela setupen är lite konstig och den här ytligheten i det här kändiskapet och blablabla. Men att hon bara så här, de bara har jättekul tillsammans typ. Och hennes dotter är så här, min mamma är min bästa vän. Blablabla.
Ja.
En sak som jag också har som
väldigt svårt
folk
för.
Säger. Extremt svårt. Alltså i allmänhet, även typ så. Nej, jag gillar inte det. Överhuvudtaget. Skaffa en annan kompis. Men så. En dag, 2022, kommer deras värld att börja rämna och ett händelseförlopp kommer att starta som gör att Mahek och Ansrin Bukhari, de blir megakända för något helt annat än för TikTok-danser, nämligen mord. Uh-huh. Man kan väl säga att det egentligen börjar några år tidigare på en app som jag aldrig har talat om, men som heter Azar. Känner du till?
Nej.
Det är en videochat-app där det slumpas fram med vem man får prata med. Alltså det är helt enkelt
Som
en chattroulette för oss millennials. Så att man bara, det är helt random vem man pratar om och man gör det på video. Och det verkar som att Ansrin och Mike kanske typ använder den här lite grann tillsammans. Men Ansrin är hon i alla fall på den här appen och där träffar hon en man, eller vid det här laget är han verkligen nästan en pojke, nämligen den 18 år gamla Saqib Hussein. Han kommer från Banbury i Oxfordshire och har nog aldrig haft en relation tidigare, men det är just nu just vad han kommer att inleda med den 25 år äldre Ansrin Bukhari. Jag ska säga att till Ansrin så sa Saqib att han var 27.
Okej. Okay.
Men hur som helst, de här två inleder en affär som under en ganska lång tid är då helt digital. Som jag förstår det så börjar relationen 2019 och löper då under pandemin.
Okay.
Så att de typ träffas inte så jättemycket i början och exakt omfattning av den här liksom relationen, air quotes, den är liksom också lite omdebatterad. Alltså jag säger inte att det inte var en relation, jag säger bara att hur mycket en relation det var varierar beroende på vem man frågar.
Okej.
De börjar hur som helst, när de väl kan så träffas de, och de träffas flera gånger på typ så hotell och restauranger och de ligger med varandra. Och det verkar som att Ansrin till en början är smickrad av all uppmärksamhet som Saqib ger henne. Och han ger henne också väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Alltså du vet, han också typ så köper massor av presenter till henne. Han är helt tagen av den här kvinnan. Jag tror, det verkar lite grann som att det är hans första kärlek typ. Eller typ en kärlek som, borderline besatthet får man väl säga. Mm. Och när Ansrin 2021 bestämmer sig för att avbryta affären så vägrar då Saqib att acceptera hennes beslut och börja göra riktigt jävla fuckade grejer. Han har då filmer och bilder på Ansrin. Delvis sådana som är att de bara är tillsammans. Och sen så är det lite, det verkar också som att han har alltså lite mer raunchy bilder typ. Och han hotar då delvis att publicera dem på nätet och delvis ta kontakt med hennes man och son och berätta vad hon har gjort och skicka materialet till dem. Alltså det han håller på med är helt enkelt utpressning och hämndporr. Ja. Det är liksom situationen. Han är också hotfull, han ringer hem till henne, kontaktar henne på alla sätt och du vet, hon försöker blocka honom och han bara hör av sig på nya sätt. Hon blir helt enkelt mer och mer pressad och stressad och orolig och han, du vet så här, han blir bara mer arg när hon försöker liksom stänga av honom.
Mm.
Han börjar då skriva till Mahek, alltså Ansrins dotter på TikTok, att hennes mamma har en affär. Hon tar inte det på allvar utan hon är så här, okej, vad är det här för jävla troll typ? Så hon skiter i honom. Så att när Ansrin till slut berättar för henne vad som pågår, alltså att hon har haft en affär med den här yngre mannen som nu utpressar henne och hotar henne, så blir Mahek först superchockad, men sen bestämmer hon att ingen ska få göra så här mot hennes mamma.
Mm.
Hon skriver till sin mamma att hon ska, citat, sort it. Den 4 januari 2022 skickar den nu 22 år gamla Mahek Bukhari till sin 45 år gamla mamma I'll get him jumped by guys and he won't know what day it is. Hon har också kontakt med Saqib Hussein för att när när Azreen blockar Saqib, mamman blockar den här killen, så hör han av sig till Mahek och säger så här, du är bäst för dig att du säger till din mamma att hon ska svara mig. Och då skickar hon tillbaka, she ain't a dog, don't fucking raise your voice and tell me what to do. Och sen skickar hon, I'm so sorry that this year you'll be gone, Saqib.
Oj.
Saqib börjar kräva 3000 pund, det är vad han säger att han har lagt ut på relationen med Azreen, för då att han inte ska skicka de här filmerna och bilderna. Och i början av februari går mamman och dottern plötsligt med på det. Alltså att de ska träffa Saqib Hussein och ge honom 3000 pund i utbyte mot att han raderar filmerna och bilderna och låter dem vara. De stämmer träff på en Tesco-parkering vid midnatt den 11 februari. Vad Saqib inte vet är att några dagar tidigare har Mahek, alltså dottern, tagit kontakt med en kille hon känner. Här kommer in, här kommer det vara flera namn. Det är lugnt att man inte riktigt kommer ihåg vem som är vem. För att de, är liksom, de blir ett väldigt stort gäng som blandas in i den här affären. Men Mahek tar kontakt med en kille som heter Rekan Karwan. Och hon säger att hon behöver hjälp med att ta Saqibs telefon och radera filmerna. Alltså, det finns aldrig någon plan på att betala hans lösenkrav, utan det finns plan på att typ misshandla honom och ta hans telefon och radera de här filmerna. Det som händer sen är jättekonstigt, alltså det är lite, det är svårt att förstå, för som sagt, det blir väldigt många inblandade av någon outgrundlig anledning. Rekan kopplar in kusinerna Raez och Amer Jamal, och sen kopplas ytterligare tre personer in. Två av dem heter Sanaf Gulu Mustafa och en Natasha Akhtar. Alla är i 20-årsåldern. De kommer från lite olika delar av England typ, men i det här området. Jag tror kanske att Natasha är ihop med Raez. Alltså, det de har gemensamt är att ingen av dem har någonting med den här konflikten att göra. Nej. Och det verkar till och med som att Mahek och Azreen inte känner de här. Alltså, de känner bara den här första snubben, Rekan. Men de känner inte de andra personerna. Nej. Alltså, de andra personerna har ingenting med det att göra. Jag antar att de erbjuds pengar, men det verkar inte riktigt klargjort typ. Det är jättekonstigt, hur som helst. Kanske är det också så typ, att de inte riktigt förstår vad som är på väg att hända. Det är oklart, hur som helst. Hela det här gänget, alltså 7 eller 8 personer, hoppar in i 2 bilar natten mellan den 10 och 11 februari 2022 och kör mot Tesco-parkeringen i Leicester där de stämt träff med Saqib Hussein. De 2 bilarna är en Audi TT och en Seat Leon. En har Mahek fått låna när hennes bil är på verkstaden och den andra är Natashas. Men det är Rekan som kör Audin med Azreen i passagerarsätet och Mahek där bak, och Raez kör seten. Så att vi har i Audin sitter alltså Rekan, där sitter, och där sitter mamman och dottern. Och sen så är det en bil till med några av de här andra som är inblandade. Saqib kommer till platsen i en Skoda, och han är inte ensam i bilen, utan bakom ratten sitter hans vän Mohammed Hashim Yassidin. De är båda 2 21 år gamla. De är från Banbury. Mohammed är 1 av 5 syskon i sin familj, och han har ingen riktig insikt i vad som pågår. Han är liksom inte, han har det här gemensamt med de här personerna i de andra bilarna. Han har ingenting med det här att göra.
Nej.
Utan det som händer är att hans kompis Saqib frågar om han kan skjutsa honom till Leicester, och Mohammed bara, absolut inga problem, det är klart jag kan det. Enligt hans familj är det här väldigt liksom likt honom, att han är en hjälpsam person. Exakt. Klockan har blivit strax efter 1 på natten när de här 2 kommer till den öde parkeringen, och där anar de väldigt snabbt oråd, för de ser då 2 andra bilar på plats, som ju är de här 2 bilarna som de här liksom gängen sitter i. Där de här 2 andra grupperna sitter i. Och de ser också då att personerna som sitter i de här bilarna har alltså balaklavor. Deras ansikten är täckta. De känner uppenbarligen att något farligt är på väg att ske, så de bestämmer sig för att köra därifrån, och bilarna från parkeringen följer efter. Det blir alltså en biljakt där Saqib och Mohammed försöker fly, men de två efterföljande bilarna jagar efter dem. Du vet, de så här försöker dra igenom rödljus för att så här komma undan de här som förföljer dem. Men det funkar inte, utan de bara kommer närmare och närmare och blir mer och mer aggressiva. Liksom. Man kan se att det går ett samtal från dottern Maex telefon i Audin till Raes som kör den andra bilen. Så att de två efterföljande bilarna, de har kontakt med varandra under den här tiden. Och i det här samtalet så diskuterar man hur man ska få Saqib och Mohammed att stanna. Alltså hur man ska få den första bilen att stanna. Mahek säger då att de ska preja bilen. Och sen ringer hon, dottern, till Saqib, alltså mannen de förföljer. Det är lite oklart vad som sägs i det samtalet, men hon har helt enkelt kontakt både med den andra efterföljande bilen och med bilen man jagar under biljakten. Efter det samtalet, alltså efter att Saqib har fått samtalet från Mahek, så ringer han till larmcentralen och säger att han är förföljd av två bilar som försöker ramma honom av vägen. Det verkar lite som att larmoperatören kanske typ inte... Alltså, det verkar lite som att larmoperatören tror att han är paranoid. Alltså att han föreställer sig saker. Du vet att så här, hur vet du att du är förföljd? Kan du köra till en polisstation? Alltså sådana saker. Det är liksom, han är bara så här, nej, det går inte, de är efter mig, de kommer bara närmare, och de vet, de försöker typ stänga in honom och kör upp på varsin sida. Och de sista sekunderna av samtalet, av Saqibs samtal till larmoperatören, låter så här då. Larmoperatören säger: "You say you're in the vehicle with someone else. I'm in the vehicle with my friend. His name is Mohammed Hashim. Okay, bear with me one moment. I'm getting help for you now. Yeah, they're literally right behind." Och då svarar larmoperatören: "Yeah, that's fine. Bear with me a moment. What's your current?" Och då svarar han, då bara avbryter han och säger så här: "They're hitting the car. They're hitting the car, back of the car, really fast. They're trying to ram us off the road. Please, I'm begging you." Och så svarar larmoperatören: "Yeah, I'm arranging help for you now." Och sen säger Saqib: "Oh my god." Och sen hör larmoperatören en krasch och sen tystnar telefonsamtalet. Och hen försöker få kontakt med Saqib igen, men det är ingen som svarar. Usch. En kort tid senare, det är liksom paniken det här att bli, alltså det är så fruktansvärt obehagligt. De kör skitfort på den här motorvägen och de bara liksom ligger och alltså krockar in i deras bil typ bakifrån, försöker stänga in dem, försöker trycka ut dem. Alltså det är verkligen typ filmisk mardröm liksom.
Alltså verkligen.
Och en kort tid senare så kommer ett annat samtal från en förbipasserande som har sett då en bil brinna våldsamt vid vägkanten, som ringer 999, är det väl i Storbritannien tror jag. Brandkåren kommer dit och släcker elden och kan då konstatera att i framsätet sitter två människor som med tankkort kommer att identifieras som 21 år gamla Saqib Hussein och Mohammed Hashim. Bilen har då kraschat in i ett träd med en sån hastighet att den har delats på mitten.
Shit.
På grund av Saqibs larmsamtal förstår polisen snabbt då att det här inte är någon vanlig olycka. De kan också snabbt hitta bilen som Mohammed och Saqib åkte i och de två bilarna som jagade dem på övervakningskameror. Det finns inga kameror vid platsen för kraschen, men man kan följa dem, du vet, från Tesco-parkeringen och typ ett gäng andra ställen typ. Och man kan också se, eller så här, de bilarna vänder också en bit upp från vägen och kör tillbaka och passerar helt enkelt den här platsen. De ringer inte till larmcentralen när de ser den här bilen stå och brinna, utan istället så kör de till en del av Leicester som heter Sutton Place, du vet, ett random bostadsområde typ. Där stannar båda bilarna och sen så kan man på övervakningsbilder se hur de här, jag tror att de är 8 personer eller 7, hur de liksom vandrar runt i det här området lite, alltså till synes planlöst typ, och prata med varandra. Och polisens teori är helt enkelt om att det är under den här promenaden som de då lägger upp en strategi för vad de ska göra här näst typ. Och se till att deras stories går ihop och sådär. Men det de inte vet då är att polisen verkligen, verkligen är de hack i häl. Alltså att de, typ, de hittar deras bilar direkt. Och jag förstår inte hur de tänkte att de inte skulle kunna göra det, för England är ju så otroligt övervakat.
Verkligen. Typ.
Så att mindre än 7 timmar efter dödskraschen grips den första av dem, och det är då den här tjejen Natasha, för det var ju hennes, hon ägde ju en av bilarna. Så hon grips helt enkelt i sin bil på typ en random bensinmack, tror jag. Och sen så går det snabbt och sen så är liksom, det är en som flyr typ, men resten plockas in. Och redan strax efter 8 på morgonen knackar polisen på hemma hos familjen Bukhari i Stoke-on-Trent, och Ansarins man och Maiks pappa öppnar. De pratar med honom och med sonen i familjen, medan dottern Maik hör vad som pågår på övervåningen. Hon ser att en av dem som har varit med kvällen innan, Reyes då, som körde Natashas bil, har ringt henne och ringer tillbaka. Man vet inte vad som sägs i det samtalet. Men antagligen helt enkelt att Natasha är gripen och sådär. Mm. Sen smsar hon sin mamma i rummet bredvid med en plan om vad de ska säga.
Men gud.
Vilket är man bara såhär, är du dum i hela huvudet? Och sättet hon försöker liksom hindra polisen från att se det här är att hon ger dem fel lösenkod till sin mobil. Och sen så grips de då i, liksom, i sitt hem då. Och du vet den här chocken för hennes, alltså för mannen i familjen och sonen typ. Det måste vara helt jävla absurt liksom. För jag tror att de har nog sagt att de har varit på ett event dagen innan, du vet. Alltså, och plötsligt är de gripna för dubbelmord typ. Först förnekar de allt. Maik säger då att hon och hennes mamma de var på ett social media event i Nottingham. Vilket låter fruktansvärt. Man bara, var sheriffen där?
Alltså,
eller?
Verkligen.
men hon säger, nej, vi var på det här eventet. Och hon håller fast vid lögnen tills polisen spelar upp Sakibs larmsamtal. Då börjar hon gråta, säger att Sakib ljuger om allt och att han har manipulerat allt och att han har manipulerat situationen typ. Mm-hmm. 8 personer åtalas för sin inblandning i mordet på Sakib Hussein och Mohammed Hashim i Yasuddin. Men mot en av dem så lägger man ner misstankarna när han bestämmer sig för att vittna mot de övriga. Och den första rättegången stoppas efter liksom blatant racism bland jurymedlemmarna. Mm-hmm. Men i augusti 2023 har man då satt ihop en ny jury och förhoppningsvis lite mindre rasistisk. Och man har då genomfört rättegången. Den är klar i augusti 2023. De åtalade ska få veta sitt öde. I 28 timmar överlägger juryn och när de kommer tillbaka meddelar de att samtliga åtalade anses skyldiga. Maik har gjort rättegången till en plattform för kändiskap. Alltså hon har typ tidigare samma dag, du vet, vinkat och skrattat i typ ett fönster i häktet. Alltså hon spelade Uno medan hon väntade på resultatet. Mycket så. Uno känns i för sig sjukt fängelse, tycker jag.
Men det är väldigt kul spel.
Vill du göra det på konferensen?
Ja, gärna.
Ja, vi kan ha, jag kan planera in en Uno-session.
Ja, gärna.
Men nu, när hennes mamma och hon deklareras skyldiga till 2 fall av mord, börjar hon gråta. Mm. Den 1 september ska domaren meddela sitt straff och han säger att larmsamtalet från Sakib är något av det mest upprörande han någonsin hört i en rättssal. Han säger att det står klart att Sakib utpressade Ansarin och beskrev också Sakib som immature and volatile. Men han påpekade också att Ansarin Bukhari, hon var vuxen. Alltså hon är 46 år gammal här. Hon har liksom, hennes 21-åriga eller vad fan det är, dotter har liksom varit så här, vi ska fucking döda honom, och hon bara okej, okay. Alltså så här, till liksom om någon hade borde ha satt stopp, alltså alla borde ha satt stopp, men om någon borde ha gjort det så är det den vuxna mamman typ. Alltså man är vuxen när man är 22, men du fattar vad jag menar.
Nej,
man har ju liksom inte en färdigutvecklad hjärna typ. Och det är någonting som domaren verkligen så här trycker på typ. Hon är liksom dubbelt så gammal som många av de andra inblandade. Och istället då för att sätta stopp så låter hon situationen eskalera totalt. Hon sitter ju i framsätet på en av bilarna när Sakib och Mohammeds bil prejas av vägen.
Ja.
Maik och Ansarin Bukhari döms båda till livstidsfängelse. Maik ska sitta minst 31 år och Ansarin minst 26 år. Alltså det är väldigt hårda domar. Alltså inte, det är, jag säger inte att de är, liksom, är orimliga, men det är ju långa fängelsestraff. Till livstidsfängelse döms också de 2 männen som körde bilarna, Rekan Karvan och Raes Jamal. Rekan till minst 26 år och Raes till minst 36 år. Han dömdes också till ytterligare 5 år för en våldtäkt som liksom inte hade någonting med det här fallet att göra. Natasha Akhtar, Amer Jamal och Sanaf Galuma Staffa döms alla tre för manslaughter, alltså någon slags dråp då, till mellan 11 och 14 år. När domaren skulle ge sina domar sa han till mamman och dottern i centrum av det här dubbelmordet att TikTok and Instagram lie at the heart of this case. You, Mahek Bukhari, being an influencer on both platforms. That was the reason you dropped out of university. Had you not done so, you would be a young graduate with your whole life ahead of you. But now you confine yourself to prison for all of your best years. It was the reason you, Anshrin Bukhari, became your daughter's chaperone, but it was also the reason your head was turned towards the perceived glamour, far removed from the life you had lived until then as a mother and a housewife in Stoke-on-Trent. Och så samtidigt medan hon då gör den här jävla rättegången till en sån jävla, du vet, liksom cirkus, Mahek Bukhari, så har de de här två familjerna liksom förlorat sina söner. Och under rättegången har både Saqib Hussein och Mohammed Hashim, Yasudins pappor, skrivit sådana victim impact statements. Och Mohammeds pappa skrev: "My heart has been ripped out and none of us will be the same again. None of us will truly smile again." Och du vet att sitta i den här jävla rättegången och behöva, alltså det här telefonsamtalet är, det finns transkriberat, men man har aldrig släppt inspelningen för att det är för att familjen har bett om det. Liksom. Mm. Alltså det är fruktansvärd, upprörande lyssning. Mm. Men det spelades ju upp i rättegången. De fick ju liksom ändå höra de här sista liksom millisekunderna. Typ. Nej, det är så fruktansvärt jävla
hemskt. Vad sorgligt.
Jag har läst en himla massa artiklar om det här fallet på BBC, Independent, Stoke Sentinel, The Guardian, Leicester Mercury, Radio Times och även då på Leicestershire-polisens hemsida, där de går igenom hur utredningen gick till och hur de här personerna kunde hitta så snabbt och liksom ställas inför rätta.
Tack snälla.
Så det här var helt enkelt de här morden på Saqib Hussein och Mohammed Hashim i Yasudin. Så fruktansvärt obehagligt, märkligt fall typ.
Ja.
Alltså du vet, det är så här bara en liksom random influencer and her mom i Stoke-on-Trent som väldigt så, vad det verkar direkt. Jag tycker typ man kan känna igen den här typen av hård jargong, att man bara, du vet så här, han ska fucking inte tro att han kan göra så här. Han kan dra åt helvete, vi ska visa honom, men att det sen liksom går hela vägen till Nej. Alltså de ska prejas av vägen i fruktansvärd hög hastighet. Typ.
Helt sjukt.
Oh, tack snälla för att du lyssnade.
Tack. Är du redo?
Ja.
Isabella Stewart Gardner föddes i New York 1840. Hon föddes in i en väldigt förmögen familj och växte upp och blev en intressant och för den tiden en liksom ganska modern och kanske lite kontroversiell kvinna. Hon reste mycket, hade extravagant klädstil och du vet, hon var ofta i den tidens skvallpress helt enkelt. Alltså, du vet, hon var omskriven. Och hon rörde sig så väldigt intellektuella, konstnärliga kretsar och var en så kallad filantrop, en skyddare av konsten. 1903 öppnade hon ett museum i Boston som kort och gott hette The Isabella Stewart Gardner Museum. Och hon hade nämligen börjat samla konst.
Det är så himla ödmjukt.
Nej, det är mycket som inte är så ödmjukt kopplat till det här museet. Hon hade börjat liksom samla konst, mycket konst, när hennes pappa gick bort 1891. Och för då fick hon ärva skitmycket pengar. Och den här konsten som hon då samlade hamnade i det här hennes museum helt enkelt. Så under resten av hennes livstid så fortsatte hon att investera i det här museet och skapa det här. Och när hon dog 1924 så lämnade hon en ganska stor summa pengar till museet i sitt testamente. För att det liksom skulle fortsättas att man skulle kunna fortsätta driva det typ. Mm. Och hennes vilja som skrevs ut i testamentet var att det skulle liksom fortsätta drivas i hennes anda. Att det skulle vara en plats för allmänheten att njuta av konst och kultur. Och i testamentet så skrev hon att inga verk från museet fick säljas. Och man fick heller inte köpa in någonting nytt. Utan det skulle vara precis som det var när hon lämnade.
Ja.
Trots att hon hade lämnat pengar kvar så var det ju liksom inte direkt några pengar som kom in till museet. Och på 80-talet började det här verkligen märkas. Du vet, det var så här, man behöver ju en viss typ av värme och fukt för att konsten ska må bra. Och det strulade, och det var så här jättemycket som strulade. Så att de hade svårt att försäkra upp, och de liksom kunde inte driva så som man... Det drevs inte så som
man behöver.
Nej, exakt så. 1982 så upptäcktes en plan från ett gäng rånare eller tjuvar som planerade att slå till mot museet. Och när det här uppdagades då så fick museet hjälp att installera ett nytt övervakningssystem som hade så jättemånga sådana laser beams, rörelsedetektorer, och flera kameror på utsidan av huset. Och så anställdes ett extra gäng vakter för att liksom hålla koll på den här helt ovärderliga konsten.
Ah.
Och så installerades en knapp. En knapp i hela det här jättestora huset vid vakternas skrivbord i deras bås då. Och den här knappen, den här enda knappen, var liksom larmknapp till polisen.
Ah. Okej. Okay. Det låter som ett ett escape room.
Ja.
Det finns en enda knapp i det här huset.
Verkligen. Och det behöver vara fyra för att nå den.
För att trycka på den.
Det är min skräck. Förlåt. Den 18 mars 1990 så arbetade två män vid namn Rick Abbath som var 23 år gammal och Randy Heastand som var 25 år gammal nattskiftet på museet. När allting kom till liv. Skoja. Min favoritfilm. Har du sett den?
Den är faktiskt toppen.
Rick då var van med att arbeta nattskiftet, men det här var Randys första kväll. Och det fanns en så väldigt tydlig struktur som de följde varje kväll. De hade liksom ett strikt schema. En satt alltid i vaktbåset och en annan gick liksom runder i museet med en ficklampa. Och så hade de kontakt med varandra genom en walkie-talkie. Och så här var det liksom varje kväll.
Ja.
Under den här kvällen så reagerade de på att brandlarmet gick i flera olika rum, men det fanns liksom varken någon eld eller någon rök i något av de här rummet. Och när de inte hittade någonting så stängde de bara av det här larmsystemet och var så här, ja, det är väl något fel på det här brandsystemet.
Ja, bra.
Ja. Runt 20:01 på natten dök det upp två poliser utanför museet. De ringde på och sa typ så här, vi behöver komma in och kolla läget. Och du vet så här, givet att det här larmet hade stökat under natten och så. Så tänkte de så här, kan det vara någonting med det? Det här var också natten från St. Patrick's Day, så det var stökigt på stan. Och du vet vad, så här, kanske att någon typ har klättrat över muren, och du vet sådär. Så Rick då, som satt i båset, bestämde sig för att släppa in de här två poliserna klockan 01:24 på natten. Polisen klev in och frågade om han var ensam i huset, och då sa han att så här, nej, Randy då är ute och patrullerar. Så de bara så här, kan du kalla hit honom, tack. Och ungefär samtidigt som han kallade på Randy så lade han märke till något lite märkligt på den ena polisen. Den ena polisen hade nämligen en mustasch. Och när Rick liksom tittade lite närmare så var det som att han bara, fan, är det där en fejk mustasch? Och då kände Rick bara, oh no. Och precis samtidigt sa polisen så här, vänta, jag känner igen dig, vi har en utestående arresteringsorder på dig, kom ut ur båset så får vi gripa dig. Och då blir han så här, Rick bara, what the fuck, varför har ni det? Så han så här klev ut för att börja fortsätta prata med polisen från då sitt skrivbord. Och sen bara så här, varför muddrar ni inte mig och typ ser om jag har ett vapen? Varför gör ni inte de här sakerna? Och så var det som att han bara, vad håller ni på med, till polisen, så sa han. Och då så sa polisen, det här är ett rån. Da-da-dum. Samtidigt så kom Randy in då tillbaka till det här vaktbåset. Och då tog den andra polisen fatt i honom och de båda vakterna fick då handfängsel på sig, tejp runt mun och ögon. Och sen så då blev de typ tillsagda så här: håll er lugna och fina. Och så leddes de ner i källaren på museet.
Ja.
Och innan de lämnade källaren så tog de här så kallade poliserna vakternas plånböcker och gick igenom dem och tittade på deras ID-kort och var typ så här: nu vet vi vad ni heter, vi vet var ni bor och om ni inte samarbetar med polisen, eller om ni liksom
om ni samarbetar
så kommer vi inte skada er liksom. Och så var de så här: om ni inte samarbetar med polisen så kommer vi se till att ni belönas inom ett år. Morgonen efter kom vakterna som skulle kliva på morgonpasset till museet och när de då inte möttes av Rick och Randy så undrade de direkt så här: vad har hänt här? De märkte snabbt att det inte var som det skulle i huset och snart hittade de då Rick och Randy handfängslade fast i, du vet, en väggfäst bänk och ett element nere i källaren. Polisen kallades då till platsen som började leta igenom museet och det blev tydligt att de hade blivit bestulna big time. Rånarna hade då, efter att de lämnat Rick och Randy, tagit sig vidare in i museet som ju var alltså fullproppat av otrolig konst. Och där har de då gått från rum till rum och totalt stulit då 13 verk, 11 tavlor och 2 statyer. Oj. De hade tagit Rembrandt-tavlor, Degas-tavlor, Vermeer-tavlor och en Manet. Och då när det här skedde, 1990, värderades de här stulna verken till $200 miljoner.
Mm. Får jag fråga en sak?
Ja.
Om du, jag vet inte, men vet du om de liksom, det var det så att de gick in i typ ett rum och tog alla? Eller var det så att de gick i flera och bara så här, nu tar vi den och så tar vi den? Och
de alltså, gick förstår du vad i flera.
Ja, och tog typ det som de kanske tänkte var mest värdefullt.
Ja, men vi ska prata lite mer om det.
Okej, spännande.
Och det fanns ju då bara ett enda larm som gick direkt till polisen i hela museet. Och det var den här knappen i väktarbåset. Men rånarna hade slagit sönder, du vet, system som var som ett internt larm som gick av när någon kom för nära något av verken helt enkelt. Så de har liksom, det är stökigt på plats helt enkelt. Och det var inte heller så som att de var försiktiga med verken när de stal dem. Utan de skar ut själva tavelduken från ramarna, vilket gör ju att värdet minskas direkt. Man tror att de har skurit ut det och typ rullat ihop. De har slagit sönder glasskivor som satt framför vissa av de här tavlorna. Och det är liksom sjukt stökigt helt enkelt. Polisen kunde också se att de har så här börjat skruva isär vissa ramar. Bland annat på någon typ av Napoleonflagga. Men att det är som att de tycker att det har tagit för lång tid. Så att de bara så här, fuck that, vi går vidare typ. Det framstod som att de varit stressade när de då har gjort allting. Och det verkade då också som att de inte haft jättebra koll på vad de tog. För att även om de har så här gått från rum till rum och det här, det de har stulit är ju värt skitmycket pengar liksom. Men så har de hoppat över andra verk som skulle vara så här enkla att stjäla och som var väldigt
värdefulla.
Så att de är lite så här, kanske inte proffs liksom.
Nej.
De hade heller ingen jättestor bil och det var därför de antagligen vet skar ut dem. För att man tänker ju själv att man hade typ haft en lastbil där man bara hade så här proppat in saker.
Verkligen.
De har skickat ut stöldgodsen till bilen via en siddörr på museet och den här var då inte heller larmad, den här dörren. Och när de har plockat på sig allt de vill ha i museet så gick de ner och tittade till vakterna igen och var så här, behöver ni någonting typ? Alltså du vet att de ändå är så här, de är inte helt cold-hearted, utan de är så här, är det okej? Okay? Får ni luft? Vill ni ha vatten? Typ hela den grejen. Men sen drar de då, och då har de varit 1 timme och 21 minuter inne på museet. FBI kallades in för att utreda brottet, och museet hade ju liksom inga pengar alls. Men med hjälp av Sotheby's och Christie's, som är typ de två största auktionsverken i världen, fick de ihop då till $1 miljon i hittegods. Vittnesmål från bland annat vakterna berättade att rånarna var runt 30 års åldern och att den ena var 175 cm lång ungefär och att den andra var runt 183 cm lång. Och den ena tycktes då, som jag sa, ha på sig en lös mustasch under själva rånet. det togs fram sådana gärningsmannaskisser som är helt bizarra. De ser ut som att det är liksom så humorteckningar typ. Men det fanns då inga bevis för polisen att gå på utöver de här väldigt luddiga vittnesmålen.
Nej.
Men det fanns ju då såklart misstänkta. Rick Abbath, som arbetade under den här kvällen, var en av de första att misstänkas. Han hade enligt Randy...
Inte Rick och Randy? Jag är besatt av duon Rick och Randy.
Jag vet, men de känns ju ganska sopiga typ.
Ja, jag vet, det är därför jag älskar dem. De känns väldigt filmiska.
Alltså väldigt. Men Rick hade då enligt Randy betett sig märkligt under kvällen. Han hade bland annat öppnat den här dörren som rånarna senare skulle använda sig av att få ut tavlorna från museet. Den har han öppnat någon gång under kvällen. Och det är då liksom off protocol så att säga. Och han säger att det är för att han typ tog en nypa luft. Och det faktum då att han hade släppt in poliserna var en grej som de riktiga poliserna studsade på. Att öppna dörren var på inga sätt tillåtet och enligt deras handbok på kontoret eller på museet så fick man aldrig släppa in någon oanmäld på natten, inte ens poliser. Och det menade de så här, det ska han liksom ha absolut haft koll på. Det faktum också då att rånarna hade så bra koll på hur museet såg ut och hur det funkade tyckte polisen var suspekt och det talade för att rånarna eller tjuvarna hade någon på insidan. FBI uttryckte det sedan som att Rick och Randy verkade vara för inkompetenta för att ha lyckats göra en sån här stor heist.
Fy fan, det är typ man bara att de bara, det skulle kunna vara han. Nej, han verkar vara för mycket av en idiot.
Han är för dum i huvudet. Helt enkelt.
Tur i oturen.
Tur i oturen, verkligen. En annan misstänk som FBI tittade noga på var en man vid namn Whitey Bulger som var någon typ av big shot i kriminella Boston. Han själv förnekade att han hade någonting med det hela att göra, men FBI var ganska säkra. De trodde att Whiteys nära band till polisen i Boston hade kunnat möjliggöra att de då hade riktiga polisuniformer på sig när rånen begicks. Mm. Och någon gick också så långt att säga att han kanske hade fått riktiga poliser att utföra rånet. Han hade också kopplingar till the IRA och UVF, alltså Ulster Volunteer Force, som båda hade grupper, som hade folk i Boston och som hade begått liknande heists då.
Mm.
Teorin här var då att de hade gjort det tillsammans och sen hade då verken fraktats till Irland. Det här kunde liksom aldrig bevisas. Det är också typ så 28 olika personer i den italienska maffian som har misstänkts och utretts på olika håll utan att liksom något spår ledde polisen eller FBI vidare. 1994 fick museet ett anonymt brev från någon som sa att de skulle administrera en förhandling och se till att verken skulle komma tillbaka till The Isabella Stewart Gardner Museum. Brevskrivaren sa att hen inte visste vem tjuvarna var, men att de ville ha garantier på att de inte skulle behöva ta emot något straff. Och så ville de ha 2,6 miljoner dollar för att lämna tillbaka verken. I breven så hade brevskrivaren skickat med information om stölden som bara museet och FBI och då tjuvarna kunde veta. Om museet var villiga att förhandla så skulle de publicera en kodad annons i The Boston Globe, vilket de också gjorde.
Japp.
Några dagar senare fick däremot museet ett till brev där det stod att tjuvarna hade fått kalla fötter. De hade liksom blivit skrämda av all uppmärksamhet och ville liksom ha mer tid att tänka på hur de skulle göra. Och så var de så här, we'll be in touch. Men brevskrivaren hörde igen aldrig av sig. Trots alla leads och alla utredningar som FBI gjorde och trots då att museet höjde hittelönen till först 5 miljoner och sen 10 miljoner och trots då att preskriptionstiden har gått ut så har ingen gripits för den här extraordinära stölden. Och Isabella hade ju varit tydlig innan hon dog. ingenting fick ändras i hennes museum. Så än idag så är det då tomt på de här ställena där verken hänger. I vissa fall så hänger det bara liksom en tom ram i väntan på att verken ska komma tillbaka en dag.
Oj. Så de är liksom kvar.
Det är, ingenting förändras. Ingenting får köpas till. Ingenting får flyttas. Allting får liksom vara as is. Så sjukt. Så det här var The Gardner Museum Heist. Och jag vet att det är inte riktigt din grej, men jag gillar ju en god heist.
Nej, det här var toppen. Jag älskar ju allt som har bra detaljer. Och det fanns ju här. Eller hur?
Det fanns här. Jag har läst om stölden på museets hemsida. Så där finns ganska mycket. Jag har läst en artikel på CNN skriven av Caitlin Chatterton och en av Tom Mashberg på The New Yorker. Så har jag läst en artikel på av Mike Sullivan på CBS News, Wikipedia såklart. Och så har jag lyssnat på podden Generation Y och ett avsnitt av Not Another True Crime Podcast.
Tack snälla du.
Tack Karin. Och tack alla ni.
Ja, verkligen. Om ni har något annat spännande fall med roliga, dumma, hemska detaljer eller något annat och som ni vill att vi ska prata om på en livepod, skynda er då på att köpa biljett från mordetmord.se och sen så skickar ni ett mejl till oss på mordetmord@gmail.com och säger vad ni just du skulle vilja att just vi pratar om när vi kommer till just din hemstad.
Jajamän.
Kan vara något lokalt, men behöver absolut inte vara det. Bara något spännande som ni vill höra om. Vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess, ta hand om er.
Ta hand om er. Hej då!
Hej!
Play, en del av